är det man då ska fråga när man ska byta jobb? Därför att eftersom du innan sa att det har blivit en kullerbytta ifrån att man innan gick till som arbetssökande och så fick man bombarderades man med frågor och nu tänker man nu ska jag svara på alla dem. Nu är det väldigt många arbetsgivare som frågar, har du några frågor? Därför att det borgar ju för att det skulle kunna bli en bättre matchning.
Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden.
Det 88:e avsnittet är den 10:e säsongens första avsnitt. Och vi pratar om något som är väldigt vanligt förekommande som händer efter en semester. Nämligen att söka jobb eller som företag att rekrytera. Vad bör organisationer tänka på och vad är det som de arbetssökande efterfrågar? Om du söker ett nytt jobb, vad ska du tänka på under en intervju? Och vilka saker bör du tänka igenom innan du bestämmer dig för att tacka ja till ett nytt arbete? Ny höst, nya reflektioner och nya avsnitt.
Välkomna tillbaka till Utmanarpodden efter sommaruppehållet. Vi sitter som vanligt i vårt lilla poddbås i Hammarby Sjöstad i Stockholm och är nu inne på vår 10:e säsong. Det känns helt fantastiskt när man väl säger detta. Och precis som vi sa innan vi gick på sommarlov så var det lite hisnande att ens tänka de tankarna att vi skulle hålla på så här länge med Utmanarpodden. Hur har sommaren varit, Ingmarie?
Den har varit god. Det är skönt att höra med att sätta sig i andra situationer och göra andra saker. Jag kanske inte bara har tagit det lugnt, utan jag tycker om att göra saker. Och när man gör saker så händer det någonting, för när kroppen gör oväntade saker så ibland kommer det också oväntade tankar. Det tycker jag om.
Ja. Det håller fullt och helt med i detta.
Nu var det så att jag var så inställd på att du skulle fråga hur är det med dig idag? Då skulle jag säga, ja det är varmt. För i ett litet bås där man ska få bra ljud, där är det varmt nu. Men jag brukar ju säga att jag klarar all värme, så vi säger ingenting utan vi kör på här nu, Magnus.
Ja men vad skönt. Vet du vad jag råkade ut för i sommar? Förutom att ha det väldigt skönt i sommar med massa roliga saker.
Ja, jag vet faktiskt det, därför att du skickade ett sms till mig och skrev, kan vi inte prata om det här med att jag har träffat en massa människor som vill byta jobb?
Ja, exakt.
Är det det vi ska prata om?
Det tänker jag vi ska prata om. Jag tänker att det här är något väldigt typiskt som händer hos oss människor när vi har semester och när vi då har kommit tillbaka till jobbet. Att man tänker, jag vill byta jobb, jag vill göra någonting annat, men hur ska jag göra det och vad ska jag göra? Och sen så ska man, det kanske också är ett steg man måste ta, att ja, men nu måste jag skriva CV och sen ska man ens komma till en arbetsintervju och ja, men du vet, det kan vara en enda stort kliv som man ska ta på den här stegen liksom, och det kan kännas motigt.
Och då menar du att du har träffat många som börjar tänka sådana där tankar?
Ja, exakt.
Ja, och det, jag som alltid ska koppla allting, jag kan säga att så precis är det. Det finns mycket som talar för att i olika perioder, i både sitt eget liv och i samhällscykler, så blir det att det är många som söker jobb. Man gör ju det naturligtvis ifall det kommer i en situation att du blir uppsagd och måste göra det. Men sen finns det också perioder i både livet och i samhället där man har det positivt men tänker, kanske jag vill någonting annat. Så rekrytering är ju väldigt viktigt. Men rekrytering har ju många perspektiv. Nu tog du det utifrån den här blivande anställda. Men rekrytering är ju också en viktig del i ett chefsarbete. Och det är ju också faktiskt en rätt så det är en spännande tanke ur ett samhällsperspektiv.
Men då tänker jag, då har vi både liksom det här anställdsperspektivet och sen så har vi samhällsperspektivet som du var inne på. Den får vi grotta ner oss lite mer i. Det är väldigt intressant här. Och sen så har vi också chefsperspektivet som också. Så vi kan väl ta de här tre stycken perspektiven och gå igenom rekryteringarna via dem.
Okej, då tycker jag vi börjar som vanligt. Vi börjar i de stora tankarna. Och i de stora tankarna så är det ju så här att i Sverige har vi en oerhörd arbetskraftsbrist. Vi har faktiskt ett samhällsproblem att vi inte har alla de människorna som vi behöver. Det vet jag att jag har varnat för. Jag känner nästan att jag har varit en sån som har varnat för detta. Vi behöver så många sådana. Och vi ska vara så tacksamma att vi har haft en arbetskraftsinvandring från andra länder. Annars hade det sett ännu värre ut. Men helt klart är det så att vi har en brist på folk som vi kan anställa. Och då måste man fundera på, det är ju inte bara numerärt, utan det är ju också så att vi har en brist på rätt yrkeserfarenhet. Det vill säga att folk har inte det med sig, det som de skulle behöva ha med sig för det här uppdraget. Ibland har man fel utbildning. Man har kanske dålig eller bristande arbetslivserfarenhet.
Det kan ju också vara språket.
Exakt.
Och då behöver det ju inte bara vara svenska och engelska som man inte klarar av, utan det kan ju vara andra språk också förstås. För jag tänker, nu i en mer globaliserad värld så krävs det ju att man kan andra språk också kanske.
Och ibland så tänker jag att om man ska vidga begreppet språk, så finns det ju också väldigt många företag och organisationer som har ett fackspråk som det kan ta en lång tid också att lära sig.
Mm.
Så vi saknar folk, massor av folk. Och då kan man ju, det har ju också gjort att hela rekryteringsprocessen på något sätt har ju slått lite kullerbytta med sig själv. Därför att innan var det så att när man sökte ett jobb så var det den som kom på intervjun som bara tänkte, bara de vill ha mig, bara de vill ha mig, bara de vill ha mig. Och så sålde man sig nästan lite så och berättade väldigt mycket man kunde. Då pratade man mycket om att ja, men säg inte att du kan mer än du kan och var ärlig och berätta och så. Men det är mycket fokus på CV och vad man hade gjort. Och man friserade det lite snyggt. Nu är det ju så att arbetsgivare jagar ju människor. Så nu är det ju nästan på andra hållet att det är chefer och företag som säger kom till oss, kom till oss, kom till oss. Och har vänt på det. Och de friserar lite tillvaron och säger att det är nog rätt så bra på det här företaget. Kanske till och med lite bättre än vad det egentligen är. Därför att man behöver locka dit människor.
Mm.
Så det är, nu när man pratar rekrytering har man ju ändrat och säger ordet matchning. Det är ju en matchning som ska till. Och ska man vara riktigt ärlig så kan man fundera på vem är det som helst vill ha varandra.
Ja, exakt. Det blir ju, alltså, och matchning görs ju liksom hela tiden. Det är ju som, nu är det lite roligt. Du vet att jag var ju med i Gift i första ögonkastet då 2018, den fjärde säsongen. Och vi blev ju matchade, verkligen. Vi visste ju inte vilka den andra var, eller vem den andra var. Och hade ingen aning. Och sen så skulle vi liksom leva ihop. Det gick som det gick. Men jag tänker att det, nu behöver vi inte ta själva det här äktenskapet och det här, men det här händer ju hela tiden. Vem vill ha den andra? Och funkar den här matchningen efter några veckor så här, välja, vill vi fortsätta eller inte? Det är nästan lite så som på jobbet också kanske då.
Förutom att det blir alldeles för dyrt om man ska gå igenom en skilsmässa med alla man anställer. För man säger att anställa är en väldigt dyrbar process. Därför att dels har man tappat lite i produktivitet med den som har valt att sluta. Den kanske inte jobbar riktigt på 100% de sista tiden. Det beror lite på vad man har för jobb. En del är tvingade till det, men inte riktigt alla. Då kan man gå ner lite. Är man säljare så ja, man kanske inte säljer riktigt på samma sätt. För man är inte kvar och sådär. Sen ska man anställa. den rekryteringsprocessen kostar. Mm. Du ska sitta på intervjuer, du ska ta arbetstid till detta, du ska låta fackliga organisationer vara med, du ska läsa igenom, ni ska ha förmöten, ni ska titta och ni ska kolla referenser. Det är en process som kostar. Så när man kommer på jobbet så kostar det också, därför att man går ju inte upp på 100% produktivitet direkt. Nej. Då ska man tränas in i det. Man kanske ska köpa en ny dator eller nya arbetskläder eller trycka mitt namn på någon tröja. Alltså säger man att det är en dyr process. Så därför är det ju jätteviktigt att matchningen fungerar.
Mm. Och gör det det? Alltså finns det någon form av liksom siffror på det här?
Det gör det faktiskt inte. Du tänker på hur många gånger man har gjort felrekryteringar.
Ja, men precis. För det händer ju, måste ju hända hela tiden.
Det är klart att det gör. Att man felrekryterar. Men det är ju också en utmaning att se. För att i och med att vi har en sån stor arbetskraftsbrist, så är det ju lätt att man som arbetsgivare sitter och tänker, jag vill ha detta och detta och detta. Och så har man 10 boxar.
Mm.
Alltså boxar som man ska sätta check i. Och i värsta fall så sitter det en medarbetare och har samma 10 boxar vad den vill. Och det kan man ju säga från början, det kommer aldrig att matcha till 100%. Och då måste man ju jämka från båda sidorna. Jag fick de här sakerna med mitt nya jobb, eller jag fick den här medarbetaren, men jag måste själv ta ansvar för att utveckla denna, och jag måste själv sätta den i en utveckling för att den ska få de här förmågorna och den här kompetensen och så. Därför att det finns ju en väldigt stor risk. Det är ju att vi rekryterar utifrån de förmågor som medarbetaren hade igår, men som kanske är tveksam om den verkligen behövs idag.
Mm.
Och både samhället och företaget måste ju egentligen rekrytera utifrån vad som behövs imorgon.
Ja, det har du rätt i. För det, nu gör jag liksom en applicering till mitt förra jobb, där jag gick in i en exakt samma roll som personen som lämnade då. Och då fick han förklara för sin chef, men vad är det han gjorde och vad är det som behövs i det här och så här. Och då har han ju jobbat på sitt sätt. Men att man har inte tagit helheten och sett, okay, vad vi behöver senare. Okay, digitaliseringen kommer. Behöver vi någon som är skillad på just detta eller inte?
Och så är det ju inom många, många branscher. Så du kan ju bara tänka dig ett mjölkarkor. Det var ju liksom ett jobb förr. Och rätt så tungt. Och det skulle göras manuellt. Nu är ju detta helt automatiserat. Alltså de som ska sköta mjölkningen behöver ju nu en teknisk kunnighet som jag tror inte att jag skulle klara av den tekniska kunnigheten för att klara det jobbet. Och det är ju ett gott exempel på det, att vi rekryterar utifrån några förmågor som vi kunde igår, som vi kanske behöver idag men absolut inte behöver imorgon. Då behöver vi andra saker.
Om man skulle fråga folk, att de är väldigt pigga på att byta jobb.
Absolut. Jag läste, och det tyckte jag var jätteroligt. Det är något år sedan nu jag gav ut en bok om möten. Så jag log ju lite, för jag såg någon ny sammanställning nu där man frågar, vad är det man retar sig på jobbet som gör att man funderar på att man ska byta jobb? Då var det att de håller för många möten.
Och det vill man inte vara med i. Nej. Så då väljer man bort det.
Japp. Och man, arbetsgivaren bjuder in till möten som inte är relevanta.
Aha.
Alltså jag tyckte det var jätteroligt att se det på listan. Nu var det inte överst. För överst var det, om jag minns den listan rätt, det var att man retar sig på folk som inte tar ansvar. Och folk i det här fallet var ju då ens kollegor. Men det var ändå lite roligt att möten kom där liksom.
Ja, verkligen.
Men du, nu har vi pratat jättemycket ur samhället. Vad sa du nu? Ska vi ta det nu anställda då?
Ja, men vi går in på den pucken.
Då så är det dags att byta jobb. Är det det, Magnus?
Frågar du en personlig fråga nu?
Ja.
Det här är ju faktiskt spännande. Jag tog ett avgörande beslut här innan sommaren. Att avsluta min anställning. Och jag ville göra någonting annat. Så tänkte jag så här, vad vill jag göra? Har du ofta fått den frågan? Och då brukar jag alltid säga, nej men jag vill ju bara jobba med mitt egna företag. Då kände jag, nej Magnus Karlsson, nu gör du det. Så att Nu är jag en fri fågel och arbetar i mitt företag. Magnus Karlsson, Nöjesproduktion AB.
Grattis till det. Jag visste det, men jag tänkte våra lyssnare måste ju få reda på att det också har hänt i sommar.
Mm, precis. Mm. Och jag har ju inte gått någon rekryteringsprocess.
Just det.
Man kan ju säga att jag har gjort arbetsprov, om man säger så, under en lång tid.
Vi kommer till det. Så nu ska vi två här som egenföretagare. Men jag kan ju också säga att i min chefsroll har jag ju rekryterat tusentals människor. Så nu ska jag då fundera på, vad är det man då ska fråga när man ska byta jobb?
Alltså när man sitter på intervjun?
Ja, därför att eftersom du innan sa att det har blivit en kullerbytta ifrån att man innan gick till som arbetssökande och så fick man bombarderades man med frågor och nu tänker man, nu ska jag svara på alla dem. Nu är det väldigt många arbetsgivare som frågar, har du några frågor? Därför att det ju borgar ju för att det skulle kunna bli en bättre matchning att man funderar på vad behöver den där, vad frågar den människan om? Och är man, som man till exempel Kairos Future definierar ju liksom att det har skett väldigt stora samhällsförändringar som gör att vi har väldigt olika värderingar och drivkrafter inom oss beroende på vilken ålder vi har.
Mm.
Och de här nu som är runt 20-årsåldern, man kallar de där olika generationerna för någonting och de här kallar man generation Z då. Och då säger man att de har liksom, ställer sig mycket mer själv ett eget fokus, i sig själv i fokus och har med sig relevanta frågor som de vill ha svar på. Det vill säga, de är långt ifrån det här att man kommer med mössan i handen och undrar, kan du anställa mig?
Mm.
Utan de har vänt verkligen på kullerbyttan och säger, jag funderar på om jag vill vara här. Så nu ska vi spåna. Vad tänker du då att man ställer för frågor om man kommer och ska söka jobb?
I och med också det som har hänt nu de senaste åren. Det är det här, hur är flexibiliteten med att jobba på olika sätt? Alltså, kan jag jobba hemifrån eller måste jag vara på kontoret och sånt där? Det är en sån sak då som har kommit upp jättemycket.
Det tror jag också. Eller det vet jag. En fråga är, var ska jag jobba?
Mm.
Och då gäller det naturligtvis inte de som mjölkar kor. Inte de som gipsar ben. För det är såklart var de ska vara.
Mm.
Men det är ju ändå många som kan ställa frågan, var ska jag jobba?
Mm.
Mm.
En annan sån. Kan jag byta inom organisationen om det finns något annat jobb?
Det är ju en spännande fråga. Kan jag växa inom företaget? Därför att redan nu så ser jag att jag kommer inte vilja jobba med det här så länge. Mm. Det hade ju varit en sån no-no-fråga innan. Medan nu tas den som en rätt så positiv fråga att den visar på. Och för den som söker så är det ju avgörande därför att man tänker nej, det här ska jag inte hålla på med. Men nu ska jag göra det ett tag, sen får jag se. Och då är frågan, kan jag göra det här eller kan jag växa någon annanstans?
Mm. Ja, men precis. Mm. Och det som sagt, det kan ju också vara positivt för företaget. För det betyder ju kanske att om den anställde trivs så kan ju ändå den stanna i företaget.
Ja, precis. En fråga till.
Mm.
Får man ta hunden med sig?
In i himmelen.
Som Hasse Andersson sjöng. Ja, jag tror att många undrar, får man ta hunden med sig?
Så kan det kanske vara.
Ja, absolut. Jag vet att det är så.
Okay.
Jag träffade en tjej jag spelade paddel med. Hon sa det att hon var jobbsökande just nu. Och hon hade hittat ett jobb och matchningen var god från båda sidorna. Men hon hade som krav att kunna ta med sig sin hund.
Mm, okej.
Okay. Ja. En ung tjej. Jag vill ha hunden med mig.
Ja.
Annars så tar jag inte jobbet.
Nej, okej.
Okay.
Men det kan ju också vara så att exempel som jag då, som har haft mycket vid sidan om också mitt egna företag, så kanske man frågar, kan jag jobba deltid? Eller 75% eller vad det nu kan vara för någonting?
Ja.
Finns det chans?
Normen börjar kanske ruckas. Man vill göra annat i livet.
Mm.
Man vill leva på ett annat sätt.
Mm.
Antingen vill man som du ha olika ben igång samtidigt. Mm. Eller så vill man hitta ett annat sätt att leva och då vill man inte gå in i 100% hjulet.
Mm. Det kan ju också vara arbetstiden, tänker jag.
Mm.
Alltså, ska det vara 8-17 eller kan vi finns det något annat. Mm.
Jag var med på en anställningsintervju där de ville ha med mig som lite second opinion. Då ställde den arbetssökande frågan så här: jag undrar om ni har en förmåga och hur ni stöttar medarbetare med ångestproblematik.
Oj, den har inte jag hört för.
Fast den är lite logisk. Ja. Vi vet om att den psykiska ohälsa ökar. Vi har många medarbetare, vi har många människor som jobbar mycket med att utvecklas som människa. Mm. Och har det tufft och det ska vara rejält och det skapar en oro. Och då menar de att kanske, ja, förr så frågade vi dem liksom, får man friskvårdskort? Men det är kanske inte det man frågar efter, utan man kanske frågar efter, alltså då tänkte man ju mer det kroppsliga, får jag liksom röra kroppen, va? Och det var en väldigt konkret fråga. Har ni förmåga att stötta medarbetare som har en psykisk ohälsa?
Mm. En till fråga kanske det som du och jag skulle ställa om jag hade funnit en sån situation. Hur är det med fikan på det här stället?
Det skulle jag ha ställt. Inte bara för att jag gillar fika, gillar det, utan också därför att det på något sätt är kittet i ett företag där man hittar. Det var ju det som visade sig av pandemiåren, att kittet försvann i organisationer. De informella samtalen, de relationsbyggandet, det värdearbetet som pågick där. Så fikan hade jag frågat efter, fast jag hade lyssnat efter kittet.
Mm. Och så får man ju då veta också kanske lite kulturen också, ja, i det här. Vilket jag skulle tycka var jätteviktigt, ja, om jag kom på en intervju.
Ja. Nej, så helt klart är det ju så att det är många frågor. Jag tror att den vanligaste frågan av det som du hittills vi har spånat lite om är den här: var ska jag jobba?
Mm.
Alltså om det är den sortens jobb. För man ser ju väldigt tydligt att där är vi olika. Det är ju, finns ju de som får energi över att vara på den där fysiska arbetsplatsen. Men det finns också de som jobbar hemifrån av ren bekvämlighet. Och så tycker de att kontoret är liksom ger ett mervärde.
Mm.
Men det finns också de som jobbar, skulle vilja jobba hemifrån helt och hållet och har inget behov av det här fysiska sammanhanget att vara i.
Mm.
Det återkommer mer och mer det här att man själv vill utvecklas och bidra med något. Men också att företaget på något sätt ska ha ett högre syfte. Och därav är det ju på något sätt ännu en gång det här att vi måste hitta rätt från båda hållen. Men en fråga som man kanske inte ställer, men som jag tror att man är väldigt observant på, det är chefen.
Hur den är, eller?
Ja, det är ett råd. Alltså om jag då som har jobbat med det här länge kan ju se att innan fick man ju träna sig på vad får man för frågor på intervju. Och så kunde man gå in på Aftonbladets sida och så kunde man kolla in vad ska du träna på för frågor. Till att det nu blev så som vi och du och jag gjorde. Nämligen att vilka frågor ska du som arbetssökande ställa? Mm. Och när man säger vad ska vara avgörande när du ska fundera på om du ska tacka ja eller nej till ett uppdrag. Så är det: välj utifrån chefen.
Mm.
Mm. Jättetydligt att man säger. Du ska kolla in chefen. Ta referenser på din chef. In och kolla chefen på Facebook. Eller på sociala medier som finns. Man väljer utifrån sin chef alltså.
Det här som du sa med högre syfte. Om företaget har det. Alltså en bra värdegrund. Eller att man ska, att företaget ska syssla med kanske ge till hållbarhet eller något liknande. Att det måste vara ganska viktigt i dagens samhälle när man tittar på,
yep,
vad är det för företag jag söker till.
Ett annat sånt inneord är också innovationer.
Mm-hmm. Alltså om det är innovationsinriktat företag. Eller om man...
Att man är modiga och vågar, ja, göra på nya sätt. Ja, och sådär, okay, liksom. Den där tycker jag är svår. Därför att det är klart att man vill både kunna svara som arbetsgivare och man vill kunna se som blivande eventuell medarbetare. Och man vill vara i en rörelse där det är sån här innovationskraft. Men då är ju det en jättestor fråga. Hur får man fram en sån anda där man tänker nytt? Det har vi ju pratat om flera gånger i Utmanarpodden. Och när man ser på det så hänger det ju lite ihop med att det också finns en anda att man vågar göra misstag och misslyckanden.
Ja, men precis. det som kommer upp i mitt huvud, och det har vi ju pratat om innan, när det var han den här som uppfann penicillinet. Alexander Fleming kan kanske ha hetat så. Mm.
Han uppfann ju inte det. Han var ju redig slarver.
Ja, men han tog väl...
Han städade inte undan på kontoret. De hade en bakterieodling, och som jag har fattat det i alla fall, så hade han inte städat där, och då började hända saker. Och då kom han på, där finns någonting.
Ah, som vi kan undersöka. Liksom. Och sen var det någon annan som tog.
Nej, och i det där fanns grogrunden till det som vi nu har som penicillin.
Okej, var det så?
Så det var ju underbart. Han gjorde ett riktigt misstag.
Ja. Och det misstaget är ju jättebra om man får göra. Ja. Och att man blir tillåten att göra det. För tänk så vad fantastiska. Det finns ju jättemycket saker, tänker jag, som vi har i dagens samhälle som kanske bara kommer ur ett misstag.
Men det som är svårt med misstag och misslyckande, det är ju att det så ofta också är förknippat med skam. Man vill ju ändå visa sig lite smart på jobbet. Lite högpresterande. Men då måste man ju skapa en anda att det är okej att dela med sig av när man har lyckats. För sen kan man ju börja dela med sig av det som man kanske inte heller gick så bra. Och det där det löser man inte genom att sätta upp. Jaha, från och med måndag så börjar vi nu att dela med oss av allt som går skit. Det händer ingenting med det. Eller nu ska vi börja. Utan man måste verkligen skapa en anda över. Vi pratar om hur vi har det på jobbet. Vi pratar om vad vi har lyckats med. Vad vi åstadkommer. Vad vi har för utmaningar. Vi har en delarkultur. Vi har en anda och så, va. Och sen efter långt om länge när man skapat en sån prattillit. Så kanske man får börja införa veckans hiss och diss. Så kan det börja hända saker. Men det handlar ju om att man ska skapa ett lärande, att vi lär oss hela tiden, en innovationskultur och så. Jag menar, tänk om de hade kastat iväg den där Fleming för att han hade varit en slarver och inte hade plockat undan efter sig. Medan istället gjorde ju helt avgörande för vår världshälsa, det han gjorde. Ja, så att, det är underbart.
Verkligen spännande. Någonting tänker jag som har kommit nu på mycket på sistone som vissa organisationer redan använder, det är väl AI i rekrytering.
Ingen vill misslyckas för det kostar för mycket. Det sa vi ju precis. Det kostar ju också för mycket ur ett människoperspektiv. Alltså jag börjar någonstans och nej, det gick inte, nej, då slutar jag. Det vill man ju inte heller. För man satsar ju även sin egen energi in i någonting.
Ja, verkligen.
Då försöker man ju, under många år så gjorde man ju tester. Personlighetstester, intelligenstester och så. Det gör man fortfarande till viss del och det finns för- och nackdelar med det. Nu testar man artificiell intelligens där man låter robotar och maskiner göra den första utgallringen för att man inte ska vara så präglad utifrån att vad det är, om det är en tjej- eller killnamn eller om det är en mörk eller lång eller kort.
Eller så som vi hade det då i avsnittet med Maria Appelqvist som hade gjort i den här studien att man kanske också rekryterar vad man själv tycker.
Ja,
exakt. Man lyssnar på i avsnitt 86 från i våras.
Ja, precis. Mm. Så där någonstans så man plockar med så mycket man kan för att lyckas. Och då indirekt så kommer vi ju egentligen in på att det finns någon som är ansvarig för det. Och det är ju de där cheferna ju.
Just det, så nu tar vi alltså, nu hoppar vi till chefsperspektivet.
Ja, för nu tycker jag nu har vi ju ändå vänt och vridit på det. Utifrån att du ska bli, hur du ska göra när du kommer in på intervju. Om vi då hoppar till chefen, ja, så är det ju så här. Att man väljer chef. Jag har redan sagt det en gång idag, säger jag det igen. Alltså är det superviktigt att den där chefen är liksom lite upgoing running. Att den är liksom lite uppdaterad. Lär sig hela tiden saker. Och de är ju utveckling. Därför att det märker man ju av. Tänk så pinsamt att möta en chef som pratar om någonting som var för länge sedan. Eller inte vet vad artificiell intelligens är. Eller som inte har det ena eller det andra. Eller som inte förstår varför man frågar om en psykisk ohälsa.
Då tappar man ju förtroendet för den chefen.
Och det här är ju verkligen, medvetna chefer är det största lockbetet för att få anställda att komma.
Ah, okej. Okay. Så det har liksom blivit en sån stor puck.
Liksom. Mm. Och just det är så roligt, kullerbyttan säger jag igen, för den är verkligen en tankevurpa på oss. Det här liksom att innan så skulle vi kolla upp de här som vi skulle anställa som chef då, som jag varit chef. Ja, vi måste kolla dem och hur är de och hur ser det ut och sådär liksom. Och nu så det är per automatik så gör man det som anställd. Man kollar upp, va? Vem är detta? Jag känner inte igen chefen. Är någon du har här? Ja, du kanske, om man frågar runt, har du hört någonting om den?
Mm. Man kollar in kanske på sociala medier. Precis. Så här. Titta, så här, vad tycker den människan om för någonting?
Ja.
Och så.
Ja.
Vad har chefen jobbat med innan? Till exempel på LinkedIn går man in och tittar.
Ja.
Okay.
Och på något sätt är det ju så att ska man då lyckas med en rekrytering så får man lägga ner tid på det. Man får kanske putta på människor, för vi vet om att de kommer inte per automatik oavsett om vi sätter in en annons. Det har jag sagt någon annan gång och det bekräftar jag ju när jag startat igång den här terminen. Att jag kan också säga en gång till att alla som jag jobbar med har vakanser.
Det har du sagt innan, ja.
Jag vet!
Mm.
Men det är ändå lite viktigt att säga det igen på något sätt. För det gör ju också att rekrytering blir på ett annat sätt ju. Det är inte så att det står 2000 utanför dörren och väntar. Och så tar vi pojke nummer 3 som har den snyggaste hatten eller kepsen. Mm. Och ska man sedan lyckas så måste man ju också synka ihop med vad är det folk vill med sina liv.
Mm. Exakt. Mm. Och det kan ju inte vara det lättaste, tänker jag.
Nej, det är ju så att nu läste jag någon ny sån här, vad är det människor vill? Och då vill människor, nu ska vi se om jag kommer ihåg den, jag skrev det på en liten lapp här.
Det var spännande.
Ja, jag ska hitta min lilla lapp här i lilla studion. Lilla lappen i lilla studion. Här, här kommer de, jag kan inte se hur många punkter jag har skrivit. Den är handskriven i somras. Jo, då står det, spendera mer tid med familjen. Det har blivit tydligt. Balans i livet. Det är ju en sån som har gått upp och ner på sådana listor. Man vill få tid till fritid och lite socialt liv. På den listan som jag har här framför mig så kommer lön som nummer 4. Inte som nummer 1.
Om jag skulle prata med de som är en generation över mig.
Mm.
Så tycker jag ofta att det är så här, när jag har sagt så här. Nej, men jag tänker att jag borde byta jobb. Så här. Ja, du borde ha ett jobb med bättre lön. Fast det är inte det som är det viktiga för mig.
Nej.
Utan det är, ja, men hur är det med kulturen? Det finns andra saker som är mycket, mycket viktigare.
Så jag håller helt med. Och det här gör ju också att det blir en utmaning att rekrytera, eftersom man ska möta olika människors olika listor på något sätt. Ja. För på den här listan så står det också att min arbetsgivare bryr sig om mitt välmående.
Mm-hmm. Oj.
Mm.
Det var väldigt stor, kände jag.
Ja, och det kan man ju verkligen fundera på om det är arbetsgivarens ansvar. Men det säger ju ändå någonting att människor sätter upp vad är det folk vill. Sen är det ju flexibiliteten, det var vi ju redan inne på ju.
Mm.
Både när det gäller arbetstid och när det gäller arbetsplats och sådär. Företag med en högre syfte. Och att kunna växa inom företaget. Så det är ju en himla utmaning att skapa en arbetsplats där man kan låta människor av olika åldrar växa och där det finns människor som har lön som sin drivkraft. Men det finns också människor som har semester som sin drivkraft, om man uttrycker det lite slarvigt. Och det finns också människor som vill sitta för sig själv eller som vill sitta hemma eller som vill ha kreativa arbetsplatser, som vill ha en gunga på arbetsplatsen för att där kommer den igång, eller om man vill ha fri, tyst, eller man vill ha... Alltså det är inte helt enkelt att få ihop det där gänget som tillsammans ska jobba.
Nej, och då snackar vi ju verkligen om att det är en dyrbar och tidskrävande process att rekrytera.
Mm. Och om jag ska skicka med någonting till de där som är chefer och som lyssnar nu, så är det nog, gör någon sorts arbetsprov.
Jaha.
Låt människor göra någonting när de är där eller ska skicka in eller någonting som gör att du ser dem in action. I hela eller delar av tjänsten att man ska ha internationella kontakter. Så låt en del av intervjun vara med att där är folk med som gör att intervjun sker på engelska. Ska du jobba med barn och elever då låter du barn och elever vara en del av dem som de möter på den anställningsdagen eller intervjudagen när de är där. Ska de jobba konkret med att plocka disk, låt dem springa och plocka disk i en timme och se om de har förmågan att strukturera upp högarna i köket vid 12-tiden. Ska de, alltså att utsätta dem och låta dem göra det.
Var är situationen?
Ja, och det kan man ju ibland göra därför att det är en sån situation där man kan göra det. Och kan man inte det så får man fejka det, om man uttrycker det så. Jag var med och rekryterade en vd och då fick de som var kvar i slutdelen av den rekryteringsprocessen, de fick ett fejkat utdrag från en almanacka, från en vd:s almanacka som inte gick ihop. Och så bad vi dem fundera över hur har du tänkt att göra med detta? Hur ska du prioritera? Då hörde man ju hur de där sökande hade tänkt att vilken är koncernledningen eller medarbetare, pengarna eller businessen eller egen lunch, vad är det man ska prioritera och hur ska man lägga upp det och sådär. Och under den intervjun så lät vi också då det komma in att det hände lite nya grejer som också kom bara rakt in i almanackan. Och då sa någon av de sökande, men det står ju inte här på dagens agenda. Nej, vet du vad? Det är aldrig att det stämmer vad som står i ens almanacka. Så fick man höra liksom. Jaha, ska det också in idag? Ja, du ska in i det också. Ja, vänta ett tag, jag får göra så här då. Så fick man börja om liksom.
Vad spännande, då ser man ju jättemånga också egenskaper hos de här som söker.
Och ska man anställa en ekonomichef så går ju inte det utan att man har gjort ett arbetsprov. Skicka in senaste årsredovisningen, analysera, be dem att analysera de tre största förändringsbehoven eller något liknande.
Så, det här kan man ju verkligen, det kan man ju lära sig från nöjesbranschen där skådespelare, musikalartister och så vidare ofta får gå på audition.
Exakt.
Och där står det ju 2000 människor om man har en öppen audition, så kan jag ju säga, på de stora teatrarna. Och då får de ju så här ett dansprov, och nu tar musikalartisterna ett dansprov, ett sångprov, ett teaterprov, säger vi.
Ja.
Och så får man visa det. Det är bara några minuter på varje prov egentligen. Men därifrån, och sen så gallras man ut och till att bli mindre och mindre grupp. Och sen väljs de ut.
Och jag tror att det är bara kreativiteten och fantasin som gör att vi inte använder det. För du kan göra det hur mycket som helst. Söker du jobb någonstans så kan man alltid liksom få dem att sätta dem i den situationen så att man kan se. Jag väljer då att kalla det väldigt traditionellt arbetsprov. Jag får nog hitta på något bättre för det.
Jag tycker att det är jättebra, skulle jag säga. För jag tror också att
inte vi... namnet är inte bra.
Nej, men jag tänker att själva grejen är väldigt
är
bra.
Grejen är superbra.
För det skulle passa mig jättebra.
Ja.
För att
nu ska ju inte du söka jobb.
Nej, det ska jag inte.
Nu har du ju precis bestämt att du ska vara egenföretagare, Magnus. Och nu har du ju bara varit i en månad. Ja. Så det måste du ju fortsätta ett tag till. Men att, jag menar, tänk om förskollärare. Jag ser jättebra ut på pappret. Ja, men vad bra. Låt oss gå in i barngruppen en stund. Och sätta oss.
Exakt. För är vi också väldigt... Är man låst vid det här vad som står på CV:t och det här personliga brevet som jag tror många har lite kämpigt med?
Eller så tar man och låter ChatGPT skriva ihop den. De blir rätt så bra faktiskt om man låter dem göra dem.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Nu behöver jag inte, nu var jag sugen på att testa, men jag behöver ju inte göra
det. Just det. Nej. Men du, detta blev ett långt avsnitt som handlade om att faktiskt människor är i rörelse. Man söker jobb, man tittar runt hörnet. Samhället tittar, vad är det vi behöver? Chefer jobbar, lägger jättemycket tid på det. Väldigt mycket omkring. Det är så spännande.
Ja, men det är ju det. Och det här är ju också ett sånt där avsnitt som alla kan ha någon relation till. Kan applicera det på något sätt.
Ja.
Har varit med om det på ett eller annat.
Ja.
Det är jätteintressant. Och därför så tar vi nu dagens citat och lämnar det här avsnittet. Och det lyder så här. Du är vd i ditt eget ombyggnadsprojekt.